Du lyssnar på del 1 av Livet och cancern. Hallå Mattias!
Hallå Victoria! Då har vi klappat. Jag känner mig mysig. Dock ligger
ner rakt lång. Han ska väl inte lyfta sig upp för att prata i telefon inte?
Nej, jag ligger här och unnar mig. Dock är det lite obehagligt för att mitt täcke har jag inget lakan på just precis nu för jag tvättar det. Så det är liksom det här prasselmaterialet över min kropp.
Varför känns det lite smutsigt att ligga på ett täcke som inte har någon lakan runt sig?
Jag håller med, det känns lite smutsigt. Det är väl något, det kan väl, ja. Jag tänker att jag kopplar det till mig själv och då är det så, oj nu har du varit lat Mattias och inte bäddat sängen.
Mm.
Men det, ja, jag håller med.
Vilken rolig tanke, ja. Vilken inledning.
Ja, välkomna till veckans avsnitt. Varför känns det smutsigt att ligga i en säng utan lakan? Ja. Hur mår du på båten, sjömannen?
Jag mår bra. Mm. Det, nu har nästan halva tiden gått. Ja. Det går så otroligt snabbt.
Sjukt.
Jag har väldigt kul och jag jobbar ju varje dag, men det känns ändå inte som det.
Nej.
Det, för jag har så roligt ju!
Ja.
Det är så roligt.
Det är så roligt. Och ni jobbar ju väldigt sent om kvällen också, så det är, man har ju en hel dag fritid. Liksom. Ja.
Mm. Men det är ju så roligt. Idag sen jag behövde komma ut, då går jag alltså i cirklar.
Runt på däcken.
För att få en promenad. Ja.
Men det är så gulligt när jag pratar med dig och life. Oscar på FaceTime. Men vi ska ut på en promenad nu. Ni är liksom fast på en båt och tar en promenad. Och det är så gulligt när ni så köpt lite varm choklad och går ut på däck. Ska gå och hoppa.
Man gör vad man kan.
Ja man gör vad och, man kan.
Imorgon ska vi på spa. Det finns ett spa här, vilket är väldigt bra för mig.
Ja. Det är så gulligt. Men också så märkligt liv.
Nej men jag tror att man lever ett simpelt liv och ska man vara så jävla positiv hela tiden. Men jo, det kommer jag vara. Jag tror att det är lite bra också att få testa på det. Och det är så sjukt många som bara, men gud alltså, är ni på båt i 2 månader? Och herregud, det kan inte vara kul. Jag bara, vad är det med människan?
Ja.
Det var någon gång jag sa så här, jo men vet du vad, nu kändes det mycket skönare när jag fick höra det där bekräftat. Det blev mycket lättare. Oj vad mycket lättare det blev för mig.
Ja.
Vad är detta med människan att man ska hålla på liksom, men gud, det där kan inte vara så roligt eller utan jag vill inte fokusera på det. Nej. Jag fokuserar på att jag har fått den här stora chansen och sen så det är väl det som är halvhaken att jag är fast på en båt, men sen så är jag fri och då har jag gjort det här och fått vara med om det här. Ja. Allt är ju bara mindset.
Ja, det där går att vända till vad som helst. Även fast du är på en båt nu och så här, du är fast där. Ja, men får också ett års kontrakt på ett skitbra jobb i Örebro. Det kommer alltid vara någon som säger, ska du flytta till Örebro? Ska du bo i Örebro? Ja. Eller utomlands som vi har gjort liksom. Har ni hört det? Vet ni om att jag och Victoria har ju säsongat utomlands? Har vi sagt det någonsin? Ja. Är det vår identitet?
Vi har liksom ett helt avsnitt dedikerat till att vi ska till... Alltså det är liksom... Det är vi. Det är liksom vårt signum att vi har gjort Sunway.
Eller det var förut i alla fall. Jag får lite panik ibland. För att även gänget jag har jobbat med här nere säger så. Men då får man väl komma och hälsa på Mallis då. Och jag är så här... Pratar jag om det så mycket? Alltså. Är det... Är jag den liksom, språkläraren som ska börja undervisa? Ja, men ni ska bara veta, i Spanien när jag var ung, då är man den.
Ja, men förmodligen.
Men det har ju gjort jävligt mycket avtryck, det är väl just det, att man har utvecklats så mycket. Men man vill ju inte vara den tjatpelle som folk är så, och du ska tillbaka till Gran Canaria. Men varför är det, jag?
Det är flera år av ditt liv som du har samlat massa minnen och sånt på. Som man, ja. Jag är likadan. Jag bara, alltså, och när vi var på rådet, när vi var, alltså, det är viktiga år av ens liv och folk får bara lyssna.
Ja.
Känner du att vi har... Jag vet att jag har sagt det förut, men känner du att när du lyssnar på de första avsnitten, känner du att så här, vi har växt upp?
Eller känner du kan känna.
Ja.
Jo, men för i början var det, nu skrattar vi varenda avsnitt ändå, oavsett vad vi pratar om. Men framförallt första avsnittet, oj vad det var skratt. Oj, det skrattades ju loss.
Ja.
Och jag kan ju liksom, ibland när jag lyssnar tillbaka så får jag såna... vad jag säger. Och så får jag fysiska ryck i axlarna.
Ja, så. Men det är ju vissa grejer som jag också kan vara så här. Ja, men jag har alltså sagt det här i podden. It's for always out there. Men då har vi också varit båda lite så här, vi säger inte allt liksom.
Nej.
Men ja, jag kom på det, jag tänker på det här en dag, att jag har ju berättat, man ska inte bara skämmas, men jag har ju berättat i podden om min otroliga öronvaxpropp som exploderade på Rådos. Och jag bara, det här är alltså content, tyckte jag.
Ja, jajamän. Men, något ska man berätta. Ja. Oj vad det har delats. Hej då. Men i det här avsnittet så ska vi inte prata om oss så mycket.
Nej.
Faktiskt. Vi har ju ett väldigt speciellt avsnitt den här veckan.
Mm.
Och väldigt allvarligt och väldigt viktigt avsnitt.
Mm. Som jag tror många kan relatera till det här ämnet. Och det kanske ni redan har läst nu, men vi kommer prata om den stora sjukdomen som finns ibland oss, cancer.
Mm.
Och du har ju så fint fått intervjua, du kanske vill berätta.
Ja, men jag, nu i talande stund så var det faktiskt igår vi hade sista föreställningen här nere i Jönköping. Och våran producent, som själv också är musikalartist liksom från början, men som nu också har producerat och lite sådär, Matilda. Hon blev diagnostiserad med cancer för några år sedan.
Mm.
Och har en ja, det, många, många smällar i livet liksom. Det var liksom inte, det var väldigt mycket som hände liksom. Och sen då inte minst få cancer på det liksom.
Det är väldigt nyttigt och viktigt att få höra hennes historia, för man själv kan ju absolut inte sätta sig in i hur det är att vara sjuk eller hur man ska tänka, och många kan tänka mig är rädda för det. Det finns ibland oss, och det kommer man att råka ut för i sin närhet, eller kanske kan hända en själv. Liksom. Så att
och det blir det vanligare väldigt, och vanligare liksom också.
Ja, det är väldigt viktigt att prata om det.
Det är så fruktansvärt vanligt, och jag tror vi är många. Så både du och jag har ju haft liksom anhöriga som eller folk i vår omgivning liksom, som har insjuknat i cancer. Och ibland tar ju cancern över.
Men ja, och du och jag
i andra
har,
fall så...
Och du och jag har, eftersom jag har en nära familjevän som har gått bort ganska nyligen i cancer. Och, så vi har pratat mycket om det. Och hur ska man vara som anhörig? Hur känns det själv att vara sjuk? Hur ska man bete sig? Hur gör man med elefanten i rummet? Hur kan man vara ett stöd för familjemedlemmar som också är ledsna? Alltså, det är ju så otroligt svårt och så relevant. Liksom. Och det finns ju inte ett svar. Men jag tycker att intervjun här med Matilda, att det är ju otroligt allvarligt, men jag känner också att man kommer få lära sig så mycket av det hon säger och kanske minska rädslan för det och också förstå vad det faktiskt innebär. Det känns ju bara som en sjukt läskig sjukdom, vilket det är. Men allt annat som kommer med, och hur man kan tänka, hur man kan ja, jag tycker det är så fascinerande med folk och jag har mina familjevänner som ja, våra familjekompisar där familjen till min familjevän som gick bort hanterar hans bortgång helt otroligt. Så att jag men jag ställer mig ofta den frågan så här, om någonting hemskt händer, jag kommer inte kunna hantera det, känner jag. Och så ser man folk runt om en som bara verkar som hanterar det så sjukt häftigt och bra och starkt liksom.
Ja. Men också det är ju en sån grej som är så här, nej men det där händer inte mig.
Ja.
Den typiska, det där händer ju bara alla andra. Det där hör man om. Men sen att vem som helst mer eller mindre kan bli den som faktiskt som får cancer liksom.
Det är inte säkert att jag sitter säkert. Man ska inte leva i oro, men man också ska också leva med den tanken att jag måste ta varje dag för vad den är och liksom inte ta livet för givet liksom.
Nej. Och det tycker jag Matilda säger väldigt bra. Vi ska snart sätta på intervjun, men hon säger också att så här, det är ju ingen som har lovat oss det här livet. Nej. Vi har inte blivit lovade eller garanterade någonting. Nej. Ändå tar man allt för givet liksom. Och för det säger hon också att det gör ju hon nu.
Ja, men det gör man ju.
När hon är liksom förbi kanske den värsta svackan i diagnosen förhoppningsvis. Men att det har inte blivit garanterade någonting. Och ja, för mig, det gav väldigt mycket av att lyssna på henne. Och vi har ju också pratat lite om det innan, privat liksom, sådär.
Ja, men jag tycker vi ska nästan inte diskutera mer utan låta henne, du och henne få berätta.
Ja, så här kommer intervju med Matilda Ambré. Ska vi lyssna?
Ska vi lyssna?
Vi gör det.
Vi lyssnar.
Hej, hej Matilda.
Hej André. Mattias.
Det här, nu sitter jag alltså då med min producent.
Mm.
Faktiskt.
Så är det ju faktiskt.
På Spira.
Och kollega.
Och kollega.
Mm.
Vem är du, Matilda?
Jag heter Matilda Ambré. Jag är 37 år. Och bor i Jönköping. Jag utbildade mig till musikalartist i Göteborg. På Balettakademin där. Efter där så fick jag faktiskt direkt jobb och flyttade till Helsingfors och gjorde Kristina från Duvemåla på
hur ballt
svenska.
Som helst.
Ja, det är ju så länge sedan nu va?
Ja.
Ja, det är ju faktiskt 11 år sedan.
Ja. Det står ju någonstans handplockad av Björn och Ben.
Ja, det vet jag inte.
What's that?
Ja, men, nej, men det var ju att de satt med i auditionrummet.
Mm.
Ja. Sen är det någon journalist som har vridit snappat och vänt på det där och skrivit handplockad. Men ja, nej men de var med på min audition där.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag det var liksom helt ologiskt egentligen. För att jag ville ju söka för Kristina. Men så sjöng jag en Ulrika-låt.
Mm-hmm.
Liksom.
Ah, ja.
Och så stod jag och sjöng aldrig där. Och så sjöng jag fel på texten. Och bara kände så här. Fuck. Tittade upp på Benny då som bara
Benny.
På Benny som bara log.
Ja.
Och liksom blinkade till och jag kände så här busted men att det gjorde inget.
Nej.
Liksom. Det var väldigt vänligt.
Mm.
Så jag var det där grämde mig att jag hade sjungit fel på hemresan, Finland, Sverige hem.
Klart.
Klassen. Kan jag tänka dig.
Oh,
det stod härliga till där på karaokegolvet i baren. Nej men så, ja men jag fick jobb där då. Så jag bodde där i 1,5 år.
Mm.
Pendlade lite till Sverige också givetvis. Ja, och sen flyttade jag till Stockholm där min ex-pojkvän bodde.
Mm.
Och så kände jag där, jag tyckte det var svårt att komma in i branschen där. Mm. Det var som att så här, okej, känner du ingen liksom, regissör här eller... producent eller så. För mig var ju det nytt och stort. Mm. Och jag har aldrig liksom, dansen har aldrig varit min starka sida. Nej. Det var ju ofta det som det var först på alla auditions.
Ja, det är det.
Och där liksom höll jag inte måttet helt enkelt. Sången och skådespeleriet har väl liksom varit mina starkaste då.
Mm.
Men, nej, men jag är jätteglad för Duvemåla. Vi spelade ju 200 föreställningar. Mm. Varav jag gjorde 31 som Kristina. Så det var ju...
Där hade du stått och sjungt Du måste finnas. Den ikoniska.
Ja, men visst. Det är ju faktiskt lite coolt. Sen glömmer man ju livet går vidare.
Mm.
Nej, men och sen så träffade jag då min nuvarande man.
Mm.
Och då flyttade jag hem. Då blev det ett ganska lätt val.
Mm.
Han kunde inte flytta på sig.
Nej.
Och jag hade min familj här. Mm. Och syskon som hade fått barn. Och min lilla syster väntade barn. Mm. Så jag kände också att jag hade saknat dem. Då hade jag inte bott hemma på 11 år.
Nej.
Så ja, men det blev ett lätt val.
Så, när var det då?
2017.
17.
Mm. Och så har jag bott här sedan dess. Sen sadlade jag lite om då. Mm. Jag gjorde visserligen Spillman på taket på Spira då. Som din nuvarande arbetsplats heter. I några dagar till. Två eller något sånt. Nej, men och sen jobbade jag bara administrativt på något som heter Jordbruksverket. Statens jordbruksverk som är en stor arbetsplats här.
Okay.
Och det var bara för att jag behövde något jobb. Just egentligen.
Mm.
Men, och sen skulle jag gjort lite andra sceniska produktioner på Spira. Men så satte tyvärr först en, ja det var inte tyvärr, men en graviditet satte stopp för första där. Och det var ju fantastiskt att få bli mamma. Så jag är mamma också till en 3-årig pojke som heter Nikolaj.
Jättegullig.
Ja, men han är väldigt fin. Inte bara givetvis, men ofta.
Mm.
Nej, men och sen så blev jag sjuk. Mm. Så det satte stopp för den andra produktionen jag skulle varit med i där. Och i min liksom, resa tillbaka till arbetslivet så fick jag frågan om jag ville testa på att producera någonting på Spira. På 25% bara. Mm. Och det var våren 22. Och då kände jag att... det skulle vara jätteroligt. Mm. För jag har alltid liksom tyckt att det verkar lite spännande och intressant. Mm. Jag har alltid gillat att vara spindeln i nätet.
Mm.
Och längtade väl liksom till att befinna mig i rätt element på något sätt. I alla fall vara på en arbetsplats där det finns mycket kreativitet och scenkonst. Mm. Och liksom att man är lite mer lik kanske.
Mm.
Sina arbetskompisar.
Men fantastiskt att vara producent också och veta att man är samma flock som de på scenen också. Det gynnar ju jättemycket.
Ja, jag hoppas att ni har känt så i alla fall. Jag tänker väl mig att det är ganska bra.
Mm.
Man vet lite liksom
exakt
vad som önskas och inte önskas.
Exakt.
Och
få inblick.
Ja.
Men så i graviditeten så blev du sjuk.
Ja, jag var nog sjuk då, men jag visste inte om det.
Nej.
Utan jag hade haft i några år, vet jag, en något som de sa var en cysta på ena äggstocken. Och den upptäckte man när jag bodde i Stockholm, tror jag.
Ja. Hur upptäckte man det?
Ja, men den upptäckte man, jag fick en urinvägsinfektion och så fick jag göra en röntgen då.
Mm.
För att det hade liksom kommit blod i urinen och så. Ja. Och då var de rädda att det hade gått upp till njurarna, är det väl, tror jag man kan få någon infektion i eller inflammation. Och då fick jag göra en röntgen och på den så såg man en cysta på ena äggstocken. Men det såg inget konstigt ut. Nej. Så att jag gick med den där och sen var det väl när jag flyttade ner hit och ja, men det var någon gång hos gynekologen så såg de den också på ultraljud och sådär. Och sen så... men då trodde man inte heller att det var någonting farligt.
Nej.
Och sen så blev jag gravid och hade en jättebra graviditet.
Mm.
Mådde fantastiskt bra. Och fick en liten son.
Mm. Och den lyckan. Alltså ja, att vara gravid.
Och så här, ja, men det var det. För det var liksom inte självklart så för oss.
Nej.
Och nej, men så det var ju helt ljuvligt liksom att få uppleva det tillsammans med den man älskar och vill skapa sig ett liv med.
Mm.
Sen var det ju otroligt tufft att föda barn. Mm. Ja, det var, jag hade på något sätt inte liksom romantiserat det innan. Men jag var väldigt så här, åh, det här liksom, kroppen är gjord för det här. Mm. Jag ska bara åka med. Jag ska se all hjälp jag kan få som verktyg. Du vet, så här, jag hade gått någon så här föda utan rädsla kurs. Och jag tyckte väl att jag liksom gjorde allt enligt boken liksom. Men det var fan.
Fan vad ont det gjorde.
Ja, det gjorde så jävla ont. Ja. Och det blev liksom sugklocka. Och så, ja, liksom han andades inte. Och de fick springa iväg. Och, ja, men du vet, hela fadderullan. Och med all respekt för att det finns de som har det mycket, mycket värre.
Mm.
Men nej, men det var liksom ett uppvaknande som hette duga. Jag var ganska skör liksom. Det är väl de allra flesta efter det, lite traumatiserad tror jag.
Men så hör man det, men kroppen är skapt för det här.
Ja, men visst.
Det här kommer gå bra.
Och man hör ju också de som så här ploppar ut ett barn på 2 timmar.
Ja.
Min svägerska liksom har varit så med båda sina.
Ja.
Och sen jag då och min syster och liksom, jag vet ju att det är många med mig som man liksom, du vet, var där 36 timmar och
ändå
känner man liksom att så här,
oh.
Ja, gjorde jag inte allt rätt. Nej. Jag kommer ihåg, det kände jag väldigt mycket så här. Fan, jag tycker jag gjorde allt rätt.
Ja.
Hur kunde det gå så fel? Du vet, så det har varit en sån stort frågetecken.
Det är väl som ett lotteri?
Ja,
alltså, du...
jag tänker det med. Så mycket som man inte så här vet om. Säkert att det kan spela roll hur brett bäcken man har. Alltså stort bäcken man har. Ja, jag vet inte. Det är garanterat väldigt mycket. Och sen säger de också, om du spänner dig väldigt mycket, då är det svårare liksom.
Okay.
Så det jag försökte ju vara, jag tyckte jag var så jävla avslappnad. Ja, liksom,
det är
ju
lätt avslappnad också. Det är klart man krampar liksom.
Ja, men exakt, exakt.
Sen vänder det lite.
Sen vänder det lite. Vi fick typ 8 veckor ungefär.
Mm.
Någonting. Och sen fick då min man en tackling. Han spelade ishockey. Spelade ishockey på högsta nivå i Sverige och det var match och han fick en tackling som gjorde att han blev medvetslös och föll i isen och slog i bakhuvudet. Och det här såg jag då när jag satt med våran lilla son. Och precis. Och han rörde ju sig inte. Och de ville inte filma liksom, med respekt för anhöriga. Så det var ju några sekunder. Ja, där jag trodde att han liksom dog.
Mm.
Och sen så hörde jag sprang iväg då och bara skrek rakt ut.
Mm.
Och min familj var som tur på plats med mig då. Och då sa någon att så här, men han har lyft handen nu eller något så här. Han rör på händerna och då tänkte jag, okej, shit. Då han är liksom inte förlamad hela vägen upp. Liksom. Jag tänkte ändå att så här, nu kanske det är... att han är förlamad eller någonting sånt.
Hjärnskada och allt.
Ja, precis. Nej, men så där vände ju livet första gången på något sätt. Från att ha varit otroligt lyckliga nyblivna föräldrar med svår sömn, liksom, skuld. För det var ingen dans på rosor. Han vaknade typ 30-40 gånger per natt. Men man klarade ju dagarna ändå. Det trodde jag ju inte heller innan jag fick barn liksom. Men det gjorde vi ju. Men vi var väldigt lyckliga innan. Och sen hände det här och då kändes det ju som livet vändes upp och ner. Och han fick ganska jobbiga men efter det. Och då tvingades vi in i en ny vardag liksom, där det var väldigt mycket hemma och,
men han lever ju idag i alla fall.
Ja. Han lever, han, absolut.
Och går och pratar.
Men exakt.
Ja.
Nej, men så han har ju liksom hjärntrötthet och ganska svår huvudvärk.
Mm.
Har haft det nu då i 3 år. Så han jobbar lite och är sjukskriven resten.
Och sen smällde det till lite mer.
Sen smällde det till. Ja. Då tänkte man ju att okej, okay, nu
har vi fått vår dos.
Ja, precis. Men då fick vi veta att den här systern då... Nej, så var det inte alls, utan jag började känna mig gravid. Liksom, började få ett större bukomfång.
Mm.
En dag så låg jag på rygg och så drog jag handen med magen och så kände jag att men det är något hårt här. Liksom. Mitt på, precis nedanför naveln, liksom, på livmodern kan man säga. Så tänkte jag, men shit, vad är det här? Jag är liksom förstoppad, man har fått barn, det har legat ett barn i magen. Jag tänkte så här, det har säkert bildats någon ficka i tarmarna. Liksom. Så jag åkte och köpte katrinplommon och drack kaffe och du vet liksom, körde på och så. Och sen, men så bara, nej men det är fortfarande kvar efter, efter någon vecka. Men då befann vi oss i sommarstugan, eller ja, med min, där min pappa och mamma har sommarhus. Och Oscar var dålig, så då blev det liksom inte prioriterat att jag kollade mig. Utan jag mådde ju bra liksom, så jag tänkte inte mer på det. Men sen då så bestämde jag, men jag måste kolla på vårdcentral liksom, vad det här är. Och då kände de mig direkt att så här, oj, det här är ungefär, ja men då sa de apelsinstor resistens i buken. Och då fick jag göra en massa blodprover. Då lades jag också in i något som kallas SVF-förlopp. Okay. Och det är då någonting som man har liksom som standard i Sverige när man, när det finns en misstanke om cancer. Eller så här, man vill utesluta cancer. Det är väldigt många som läggs in i ett SVF-förlopp som inte har cancer. Okay. Men det som det gör när man hamnar i det förloppet är att då utreds du inom en månad oftast. Och det är det man vill. Liksom. Man vill ha en snabb handläggning. Så det hamnade jag i. Men det här var ju också under covid. Så de hade ju inga klara operationstider, utan de fick veta liksom lite efterhand när de fick operationstider. Så då gick jag en månad ungefär innan jag fick operationstid. Och jag fick lämna blodprover, och då tyckte de inte att mina blodprover såg anmärkningsvärda ut.
Vad kände och tänkte du under den? Minns du det?
De kände så trygga i att så här, Matilda, vi tror inte att det här är cancer. Nej. Men vi vill lägga in dig i det här förloppet för att du ska få en snabb operationstid. För nu då när jag kom till kvinnokliniken och fick göra ett ultraljud då, då såg de att den här cystan var 12 cm. Så den var ju lite större än en apelsin liksom. Så den hade ju vuxit då ytterligare, och sen när de opererade ut den en månad senare var den 15 cm. Och 10 bred och 10 tjock. Så det var ju liksom som en mindre limpa.
Att det får plats!
Ja, kan du fatta det? Men då såg ju jag alltså gravid ut. Då såg jag ut som jag kanske var i fjärde månaden, skulle jag säga. Om jag likställer
tredje, fjärde månaden.
Ja.
Gjorde den ont?
Nej, inte ont alls. Däremot så tryckte den mot ändtarmen ibland. Ja. Så jag kunde känna liksom att jag behövde gå på toaletten.
Så
var det. Men efter operationen så sa de så här, nej men vi tror fortfarande att det här är godartat. Det var liksom såg inget konstigt ut.
För då tog de ut den och tog massa prover på
precis,
den. Liksom.
Precis. Och just eftersom att de trodde det var godartat så satte de inte liksom snabbaste svar på den. Utan då tog det 6 veckor till ungefär, så skulle jag åka på ett återbesök. För man skulle titta på den andra äggstocken och lite så med ultraljud. Och även den, för då hade jag ju kvar den också. Nej men och då sa de att så här, oj, vi ser att dina provsvar har kommit här också. Och det visar på elakartat. Och då satt jag ju själv där. Kom också ihåg att jag var lite glad, för jag skulle få komma hemifrån och hade sminkat mig lite. Köpt en kaffe typ, du vet, kände mig lite snajsig.
Ja. Också under corona.
Eller? Också under corona.
När man men liksom inte tar sig någonstans.
Nej, men precis. Utan jag hade sminkat till mig lite, hade liksom ändå lite snygga kläder på mig och tänkte att det här blir ett litet äventyr.
Ja.
Och det blev det.
Nej.
Ja.
Så du kommer in där och,
och
de har svar på saker.
Ja. Precis. Däremot så fanns det ju ingen då som hade direkt stor kunskap om den här äggstockscancern som jag då visade att jag hade. För den är väldigt ovanlig.
Minns du det samtalet?
Ja, men det minns jag. Jag var själv då också, för man fick inte ha någon med sig. Men jag kommer ihåg att de sa så här, ja, vi har fått några provsvar. Och hon frågade hur jag mådde liksom. Så jag bara, men jag mår bra.
Berätta nu.
Ja, precis. Liksom, varför frågar du? Och då sa, nej men för att man hittar det elakt. Ja. Men sen blev det lite olyckligt. Men de sa att det var liksom bästa av cancer. Liksom. Alltså den är inte så aggressiv, den är inte spridningsbenägen.
Nej.
Så någonstans, trots att jag var chockad, så åkte jag ju hem då. Eller först gick jag ner till min mamma som också jobbar på sjukhuset. Så jag gick ner till henne och liksom var ju väldigt... Jag kände nog inte så mycket då.
Nej.
Och berättade för henne. Och sen slutade hon jobbet och så åkte vi hem till Oskar och Nikolaj. Och så berättade jag då.
Mm.
Och det var ju...
Hur var det liksom?
Ja, men det var ju oerhört surrealistiskt, ja, måste jag säga.
Ja.
Oerhört surrealistiskt att ta de orden i sin mun,
ja,
när jag var 34 år då.
Ja. För det innebär då, har man en elakartad tumör, då har man cancer. Ja. Är det liksom den, ja, stämpeln, ja, eller man ska säga?
Jo, men så är, ja, det ju. Det finns ju godartade tumörer,
mm,
och det finns de som heter borderline-tumörer. Och de kan utvecklas och bli elakartade, okay, men de behöver nödvändigtvis inte vara det.
Nej.
Och sen finns det elakartade.
Men om det är en godartad, då är det inte cancer alltså?
Nej,
utan, nej,
precis.
Mm.
Och sen då bland de elakartade så finns det olika grader då, i alla fall på min. Och då fanns det liksom en grad 1, grad 2 och grad 3. Och grad 1 är liksom det bästa då. Då är den inte så spridningsbenägen och inte så aggressiv. Den växer alltså inte så fort.
Nej.
Och sen finns det grad 2 och grad 3. Då är ju att den växer snabbt och den är spridningsbenägen. Och det var såklart att det var det jag hade. Fast att de först sa att jag hade en grad 1 då.
Mm.
Men där ser man liksom vikten av att få prata med rätt person. Mm. Och ingen skugga ska falla på den personen. Men liksom... som gör sitt bästa såklart och typ fick googla liksom och bara, vad är det här? Läsa på innan jag kom in precis.
Kunde du känna frustration över det? Att du hade fått först ett annat svar?
Ja, jo, men det kunde jag väl göra för att sen så, och då så sa de att eftersom vi bor i Jönköping då så har man ju inte samma kompetens, nej, som man har uppe i Linköping som är ett universitetssjukhus. Man har jättebra kompetens i Jönköping inom vissa områden, cancerområden, men just med gynekologisk cancer så skickas alla patienter till Linköping.
Okay.
Så då sa de att de kommer ta upp ditt fall imorgon på en sån här rond liksom, och sen kommer de ringa dig.
Okay.
Så jag åkte ju hem och berättade det här och såklart kände man sig nästan själsligt våldtagen, liksom, om jag får använda det uttrycket. Tack och lov, vet inte hur det är att bli våldtagen fysiskt, men liksom det kändes själsligt liksom, att vad fan är det som händer?
Känns det som att du förändrades i dig själv då? Att man som blir som så här, identifierar sig som en sjuk? Eller?
Nej, det tror jag tog längre tid liksom. Förändrades. Men jag tror att jag ändå så här kände ett stort mod inför det. Så när de sa de orden, för jag kommer ihåg att jag frågade så här, vadå, är det cancer? Liksom, då på det här mötet uppe i vår hav. Ja, det är det. Liksom. Va? Det är så här, väldigt svårt att ta in. Men ändå att jag kände ett stort mod. Liksom, och så här, okej. Ja. Okej, då får vi göra det här då. Eller liksom så. Så jag fann mig kanske relativt snabbt liksom, men sen ringde de från Linköping dagen efter i alla fall och då sa de att du måste komma hit på cellgifter för cellgifter redan på måndag, och det här var torsdag eftermiddag. Och då sa jag, men vänta, så här, igår sa de att jag inte skulle behöva cellgifter utan att jag kanske bara behöver operera bort den här äggstocken då som tumören hade suttit på. Och då sa de, nej, alltså du har en grad 3. Och då bara, men igår sa de ju att jag hade den bästa cancern. Att det inte typ var cancer, att det nästan var som ett förstadie till cancer. Men precis, det var så det var. Att jag hade som ett förstadie till cancer. Typ som cellförändringar på livmodertappen, sa de. Och det hade jag så många kompisar som hade haft. Så jag kände så här, jaha, men det är ju ingen fara. Liksom. Då kan man ju ta bort det då. Liksom. Och sen då i det samtalet så säger hon, nej, alltså du har cancer, Matilda, och du måste komma hit på måndag för det har gått lite för lång tid sen du opererades eftersom man inte hade tagit det här snabbsvaret då. Så vi satte oss där i bilen upp på måndagen och då lades jag in i Linköping och det är ju väldigt olika hur det är.
Och när var det nu i tiden?
12 april 2021.
2021.
Så 2,5 år sedan då.
Och då började själva behandlingen.
Ja, då började. Liksom. Ja.
Och vad är en behandling? Liksom? Vad...
Ja, men en behandling för en cancerpatient kan se väldigt olika ut. Mm. Har jag fått lära mig. Man tror ju att det är liksom en typ av behandling. Mm. Och jag visste inte så mycket om det här innan. Men du kan ju få en cellgiftsbehandling då.
Mm.
Eller behandling med cellgifter. Och de kan också se olika ut. Du kan få i tablettform. Du kan få intravenöst, alltså att man behöver spruta in det i ett blodkärl. Det finns nog som, jag tror det finns som salva om du har liksom typ malignt melanom. Mm. Alltså, jag kanske inte malignt melanom, men andra typer av hudcancer.
Ja.
Så det finns nog cytostatika då, eller cellgifter som också är samma ord om man säger i olika form.
Ja.
Men jag behövde då få in i blodkärlen.
Mm.
Och jag behövde få väldigt tätt, väldigt mycket.
Mm.
Eftersom den var snabbspridande, väldigt aggressiv. Och sen hade man en bra behandling till den här, visste man.
Mm.
Så jag låg in i Linköping i 5 dagar och fick 2 eller 3 olika intravenösa cellgifter in varje dag. Låg 7 timmar vid en droppslang.
Så pumpar in konstant?
Ja, som pumpar liksom. In. Ja, och först då så var det till exempel 2 cellgifter tror jag. Och sen efter den andra cellgiften, den kunde vara så skadlig för njurarna. Så då behövde jag få koksalt i droppform. Så jag skulle kissa ut så inte njurarna skulle skadas på mig. Men sen känns det ju inte mer än att det gör sin påverkan.
Nej.
I kroppen, det är verkligen ett gift.
Mm.
Och första behandlingen då, den här 5 dagars behandlingen, då tyckte jag att jag ändå mådde ganska bra. Tills kanske dag 4, dag 5. Då var det som att kroppen började känna att så här, nu är det liksom, det här ska inte vara här. För det är ju så då med i alla fall många äldre varianter av cellgifter som var det jag fick, så tar det ju också död på massa bra celler.
Okay.
Inte bara cancerceller tyvärr. Nu har det kommit sådana mediciner som bara tar cancerceller.
Men där ligger du vaken då?
Ja.
Under hela?
Ja.
Och så är det 7 timmar om dagen? Eller?
Ja, om dagen.
Så du ligger inne på sjukhuset hela veckan?
Ja.
Ja.
Och så under covid.
Ja. Och så ingen var där heller?
Nej.
Och bara folk med visir? Ja. Surrealistiskt?
Ja. Och vi fick inte ens sitta ute och äta i personalmatsalen.
Nej.
För det hade kunnat kännas lite skönt att prata med någon annan som var i samma sits. Liksom. Mm. Även om varje cancersjukdom är väldigt, väldigt olika.
Mm.
Så har det varit skönt att prata med någon som ändå går igenom samma typer av tankar och känslor. Men det fick vi ju inte tyvärr.
Nej.
Oscar fick komma dit med Nikolaj.
Mm.
Men de bodde ju här och det tog en timme lite drygt att köra upp. Och Nikolaj gillade inte att åka bil och det var så mycket med att passa sovtider. Mm. Och det var också inte heller helt ultimat. Nikolaj var ju bara då 7 månader första gången jag lades in. Och det var inte ultimat att ha en 7 månaders bebis som du vet slickar på allt på golvet. Oh. Alltså drar i slangar. Så nej, det var en utmaning. Mm. Så det blev inte jättemånga besök av dem då. Nej, men så det är för att återgå till det. Då kan du få cellgifter. Mm. Liksom. Och det kan vara, som sagt, i tablettform en längre tid kanske. Mm. Flera år. Och jag hade då intravenöst väldigt maxat under en väldigt kort tid. 2,5 månad. Men på 2,5 månad hann jag liksom få 53 intravenösa behandlingar. Så jätte...
Gånger 7 timmar då?
Nu ska vi se, det var ju 3 cytostatika per dag som mest. Och de 3 tillsammans tog 7 timmar.
Okej.
Okay.
Men då det är ju hur länge som helst.
Så då, liksom i början där så tog det ju tid för kroppen att känna att man hade det där giftet i sig. Men sen mot de sista veckorna när jag var där, då räckte det ju... För jag var där 1 vecka, fick vara hemma 2 veckor och sen tillbaka.
Mm.
Så mot de sista omgångarna där så tog det en kvart och så kände kroppen igen det där och bara låt mig vara.
Men när du kände det att som du sa dag 4, dag 5 där när man hade, vad är det som känns i kroppen? Är det att man blir trött?
Jag skulle säga väldigt, väldigt trött. Illamående till viss del.
Fick du äta?
Ja, absolut. De ville att jag skulle äta.
Mm.
För att det är väldigt vanligt att man går ner mycket i vikt.
Mm.
Och det är inte bra för kroppen. I den situationen liksom, så vill de inte att man ska tappa onödigt mycket.
Nej.
Så hård i magen. Stenhård i magen. Och givetvis, alltså jag fick ju håravfall, tappade mitt hår.
Hur lång tid tog det ungefär?
Ja, men det gick så sjukt fort.
Ja.
Jag är helt... jag kommer ihåg att jag trodde inte att jag skulle tappa det så tidigt. De hade nog sagt det, men jag hade nog inte riktigt lyssnat på det. Men det tog ju då bara... Från min sista behandling så tror jag att det tog... Alltså från... Ja, precis. Sista dagen på första omgången där uppe, dag fem, min första dag fem. Från första dag fem så tror jag att det tog 8 eller 9 dagar till att jag började tappa håret.
Och hur var den grejen? Man har ju annat att tänka på såklart, men jag tänker just att tappa hår är ju sån himla...
Det var faktiskt väldigt jobbigt då, för det blev liksom... Jag hade tänkt att så länge jag har håret så ser man ju inte sjuk ut.
Nej.
På samma sätt liksom. Men så när jag kommer ihåg, vi stod uppe, vi hade ju precis också då köpt ett hus innan jag fick min diagnos och innan Oskar fick sin skada. Så vi stod och målade, tror jag, när jag såg att det låg någonting på axeln, och så tänkte jag så här: oj, det låg en liten hårtus, men inte ens typ då fattade jag. Men så drog jag bort den och tittade på den och bara, nej men gud, för det var så mycket liksom. Det var inte bara ett hårstrå, utan det var liksom flera hårstrån. Och då drog jag handen så här. Och så bara kom det. Och så blir det så. Och då blev jag ju ledsen liksom. Och som tur var hade jag min man där. Jag hade min bästa vän. Jag hade min lilla syster. Liksom. Och sen den kvällen så. Jag kommer ihåg, jag stod och drog i det där. Och bara, men nu var det nog sista gången. Nu var det nog sista gången som drog det med hår. Nästa gång jag drar här nu så kommer det nog inte göra det. Alltså man blir knäpp liksom. Men den kvällen så klippte vi av det. Min syster gjorde det då. Så en jätteful frisyr. men vi kunde ändå skratta lite. Vi grät och skrattade. Och sen dagen efter så snaggade jag det. Det var så jobbigt liksom. Jag ville bara få det gjort. Och sen hade jag det snaggat. Och då ser det fortfarande ganska tjockt ut liksom, första gången. Men sen började det försvinna fläckvis liksom. Och då kom jag ihåg till slut att jag gick in i duschen. Och då bara kunde jag gnida så här med handen över huvudet. Och så lossnade det. Jag bara drog handen över så och så.
Hur var det att sen titta i spegeln? Och bara...
Det var ju inte det vackraste. Nej, men det är som sagt väldigt surrealistiskt. Väldigt surrealistiskt. Man ser ju inte riktigt sig själv där i. Sen lär ju man sig den spegelbilden också. Men det var surrealistiskt.
Jag tänker just att man har sett så mycket, men så här Barncancergalan och såna här, man har sett så mycket klipp och dokumentärfilmer och intervjuer. Och så är man där själv plötsligt. Minns du vad som hände i dig?
Nej, liksom? Men jag tror det var just den här känslan av att liksom bli själsligt våldtagen. Från att liksom fått det där beskedet till att hinna få cellgifter, hinna tappa håret inom loppet av vadå, 3 veckor. Så en väldig liksom, ja, nej, men det är svårt att hitta något annat ord för det, känner jag, än liksom...
Man har ingen makt över sig själv.
Nej, du är ju helt utelämnad på något sätt till något annat som du inte vet vad det är. Det är också en känsla av att liksom vara i en form av krig. Men liksom slagfältet är på insidan av din kropp, så du kan inte fly. Finns liksom, och nu känns det ju hemskt att tala om krig när det pågår massa krig, men det är ändå en känsla av det. Du vet att så här, okej, får det här härja fritt i min kropp, så lever inte jag så länge till.
Nej.
Så är det ju.
Men hur, för man har ju hört om så här, du måste vara stark. Alltså man hör ju folk prata så där och så här, och jag bestämde mig bara, jag ska klara det här. Hur lätt är det? Och hur ofta hörde du att så här, håll ut bara, eller för jag kan tänka mig att det blir en del såna.
Jo, men så blir det ju, kämpa.
Ja.
Och det gör man ju. Och liksom, vad har man för val om man har en liten bebis liksom,
orkar man det där och då? Eller känner man bara att...
Jo, men det skulle jag säga att det orkar du, beroende på liksom hur pass sjuk du är av din cancer. Alltså det måste jag ju ändå säga att så här, jag kände ju inte det.
Nej.
Jag mådde ju bra.
Mm.
Så den hade liksom inte fått fäste av mig.
Nej.
Och vad man vet liksom, så hade den inte spridit sig.
Nej.
Och det vet vi fortfarande inte. Liksom, för det kan ju ta flera år innan det dyker upp någonting. Mm. Om det finns något kvar. Men den hade liksom inte, det är ju liksom lite värre där när själva cancern har kanske gått ut och börjat påverka dig.
Mm.
För oftast, om jag har förstått det hela rätt, så har den ju liksom hunnit sprida sig då. Och en spridd cancer är mycket svårare att behandla än en cancer som är lokal, om man säger. Alltså som bara är själva modertumören.
Ja.
Så det ska man liksom, vill verkligen uppmana till det då, om jag får göra det. Mm. Liksom, har man någon oro eller känner att så här, men det är fan något som inte stämmer eller man känner någon knöl eller ser någon konstig leverfläck eller the sooner the better.
Ja.
Liksom, alltså att kolla det.
Mm.
För det är så mycket lättare för dem att behandla när det finns på ett ställe.
Mm.
När det finns på fler ställen, då har det liksom kanske vandrat ut i blodet, transporteras den vägen eller via lymfsystemet som är ett jättekomplext system liksom. Och då är det oftast är det mycket svårare. Det finns absolut att man kan bota det.
Mm.
Liksom. Det säger jag inte. Men det är ofta svårare.
Mm. Men jag tänkte, sen var det behandlingar.
Mm. Två och en halv månad då.
Två och en halv månad.
Ganska liksom tätt under de två och en halv månaderna.
Och sen väntar man svar? Eller vad händer sen? Liksom?
Precis. Så sen var ju då tanken att efter jag var färdigbehandlad där så skulle vi vänta några veckor. För när man får cellgifter så sänker den ditt immunförsvar.
Mm.
Så får du en vanlig infektion kan det bli jättefarligt för en person som går på cellgifter.
Mm.
Så eftersom det här också var under covid så var man ju livrädd att få covid.
Ja.
För att då gör det att blir du sjuk så sjunker ditt immunförsvar ännu mer.
Ja.
Och då kan du kanske inte få din behandling. Som du väldigt gärna vill ha om du vet att du har cancer.
Ja.
Då kan de behöva skjuta upp den.
Mm.
Och likadant så kan man inte operera. Kan man väl, men det är större risker om du opererar under tiden som du går på cellgifter.
Mm.
Så antingen väljer man ofta att operera innan
och
sen påbörjar man cellgifter, eller så opererar du efter.
Just det.
Och det var det man skulle göra i mitt fall då. Mm. Så jag skulle få vila kroppen typ 4 veckor och sen så skulle vi operera bort den här äggstocken som tumören hade suttit på och lite annat i buken som man vet att det lätt sprider sig till. Så det var liksom planen.
Ja.
Så efter min sista behandling fick jag göra en röntgen. För då vill man se så här, ser vi tecken på spridning?
Mm.
Och då ser man på den röntgen att jag har något i mitt hjärta.
För att fortsätta höra om Matildas historia och livet och cancern, lyssna på del 2.